Så att det är en högtalare då som står på ett lyktljus. Och så lutar det här mot kaffebryggan. Då ska vi se om det här går.
Det är kreativt.
Väldigt kreativt. Men bilden är tyvärr upp. Ja, fast det ser ut som du svävar i luften.
Nu då?
Det ser fortfarande ut som att du...
Du liksom ligger ner. Så. Så där.
Nej, det kommer lösa sig det här.
Ja.
Herre Jesus, nu då? Nu!
Nu är det jättebra.
Nu är det perfekt. Grymt.
Och ni har ju sån här coola hörlurar, men det behöver inte jag, va? Eller?
Nej, egentligen inte. Egentligen
jag tycker
inte.
Det låter jättebra.
Ja, bra. Ja.
Nej, men jag tycker det låter bra. Annars så kan du klippa ljudet lite om man inte har det. Men man kan ju också köra med såna här AirPods. Eller med,
jag har ju sån.
Om du har liksom. Absolut.
Det går jättebra.
Det går jättebra. Testa. Vad är hans inställningar någonstans?
Okej.
Okay. Actual recording is here.
Nu ska vi se om spänningar.
Ja, det låter bra.
Nu hörs det jättebra.
Ja, superbra.
Bra. Kul.
Så där. Tack för idag då, hörni. Då är vi klara. Det var den timmen.
Att koppla upp sig.
Mm. Precis. Du är också så här nyttig och dricker vatten och grejer. Det gör han också.
Ja, men det här är bara för att den, nu balanserar den på den här pluggen till hörlurarna. Förlåt mig. Nu då? Det är så sjukt här.
Vi får skicka okay. Filip till podcaststudion nästa gång.
Nu förstår man varför du har blivit castad och spelar Rudolf.
Ja, just det. Det är så jävla nära sanningen det här.
Ja. Det är typecasting, ja. Riktigt. Ja.
Ja, men,
vart är du någonstans?
Nu är jag hemma i lägenheten.
Ah,
och okay. Det här vattenglaset, det är inte för att skryta inför er, utan det var mer för att jag har varit och tränat. Och då har jag hört att man ska fylla på med vätska efteråt.
Helt ja, rätt.
Så det var därför.
Förstår, ja. Förstår.
Jag har även ätit en banan också, så ni vet.
Oj, lite carbs och lite vatten. Mm, det är perfekt. Ja, men vad kul. Tack för att du ville vara med.
Ja, absolut. Tack för att ni tänkte på
podcast.
Mig.
Det blir... Ja, men alltså vi
är en stor fan. Ja. Vi är stora fans.
Ja, vad roligt. Orealistiskt, men ändå vad kul.
Vadå då?
Nej, men av alla, mig av alla. Men det värmer, det blir jag jätteglad av att höra. Så att det värmer.
Nej, men en av våra så här gemensamma favoritfilmer är Sweetie. Mm. Och där gör ju du en så otroligt rolig karaktär.
Ja, vad kul att höra.
Och prestation.
Ja, vad roligt att höra. Jag tyckte, den humorn är ju så rak liksom. Men jag kommer ihåg att när jag läste det där manuset så tyckte jag att det var så mycket sån här liksom dramaserier med komiska inslag och det handlade så mycket om dysfunktionella familjer som skulle få upp livspusslet, och då tänkte jag så här, fan vad det behövs en så här rak komedifilm som bara är rolig. Så att jag tyckte den fyllde sin funktion, den filmen.
Ja, verkligen. Ja, verkligen. Men när kom du på att du ville bli skådespelare?
Ja, vi börjar direkt nu, vad härligt.
Ja, nu kör vi.
Fan, titta. Jag måste bara lösa det här på något sätt. Nu så.
Ja.
Vänta.
Okej, det är liksom... Den balanserar på din... På sladden.
Precis, den står liksom på piggen.
Ja, men dra ut sladden och så kör vi utan.
Ja. Du har det okej nu då?
Absolut, ja. Absolut.
Ja, okej. Jo, när jag bestämde mig för att bli skådis.
Mm.
Grejen är att jag ska vara ärlig och säga att det liksom bestämde jag aldrig, utan när jag var liten så ville jag liksom bli pilot, och det känns som att jag har sagt det några gånger, men det är så svårt att säga det med liksom nya ord, men jag ville bli pilot, men jag gick samtidigt på en sån här musikskola som heter Adolf Fredriks musikklass.
Okay.
Och då var det väldigt vanligt att folk sammankopplade, liksom barn som kan sjunga brukar ofta ha gehör, och det brukar ofta ligga närmare, man brukar ha lättare för kreativa verksamheter, vare sig det är att liksom måla eller stå på scenen och agera eller sådär. Så att de kom ofta till min skola och sökte liksom, talang är väl att ta i, men de sökte ju alltid från statister till öppna auditions som de kunde ha i gymnastikhallarna efter skolan var slut och sådär. Och då var det en kvinna som heter Maggie Wiström som jobbade som barn- och ungdomskastare, som fortfarande gör det idag, som stoppade mig och frågade om jag ville vara statist i en barn- och ungdomsserie. Och då sa jag ja till det, för att jag förstod att det skulle innebära att man fick ledigt från skolan. Att det skulle bli liksom, man skulle få beviljad ledighet. Och på den vägen är det.
Okay.
Så jag gjorde det där lilla jobbet, och sen så ringde hon lite ibland och frågade, ja, men nu ska vi göra den här filmen och vill du prova för den? Ja, det kan jag göra. Och då började jag göra lite roller, men jag tänkte alltid i bakhuvudet att det här kommer ta slut. Alltså det är kul så länge det varar, men sen måste jag liksom ta reda på vad jag vill bli. Och sen har jag liksom aldrig tagit reda på det, utan jag har bara stannat kvar i den här branschen.
Okej, okay. Men det känns ändå som, har du liksom alltid fått en fråga om en ny roll? Du började med statist som du sa, eller kom det till en punkt som du var liksom tvungen att ändå börja liksom ta dig själv in i branschen? Eller har det bara kommit till dig?
Jag skulle säga att från att jag var kanske 15 till 19-20 så var det, jag kan också sakna den tiden, för att när man bara såg det som en rolig bonus så var det inte så förknippat med liksom stress och press och ångest. Nej. Men fram till 1920 då var det för mig bara egentligen en lek. Och sen jag hade jobbat ett tag, då kom jag ihåg att jag gjorde en var med i en tv-serie som de spelade in nere i Göteborg som hette Andra Avenyn. Och då fick jag liksom som en agent på grund av det. Och då var det mer sådär, då gjorde hon mig lite mer införstådd med att det är viktigt med liksom portfoliobilder och showreel och gå på castings. Och då började jag förstå liksom att okej, det finns ett allvar i det här också om man vill satsa på det. Så där tog det väl en vändning, kan man säga. Men jag har haft jobb på sidan av. Jag har liksom jobbat med allt möjligt, ifrån att vara budkille till jobba på kaféer, jag har stått i klädesbutiker, jag har jobbat på restaurang. Så att jag har alltid haft den tryggheten med att så här, varje casting har inte betytt liv och död. Men sen jag var typ kanske 25-26 så började jag bli lite sådär, då började jag jobba ganska mycket och blev också ganska igenkänd. Då var det svårt att stå liksom som bartender på Stureplan samtidigt
som
en film som hade. Ja. Då fick jag fatta ett beslut och då valde jag då att lägga alla äggen i skådiskorgen, så att säga. Men då var jag kanske 26. Jag har lekt i 10 år och jag har tagit det på allvar i 10 år, kan man säga.
Okej.
Men när känner du själv så här, var det någon gång där vid 26 år som du kände att men här är liksom mitt genombrott, eller har det funnits någon sån tydlig vändpunkt för dig?
Nej, alltså jag känner ju kollegor som liksom blev lite så här stjärnor över en natt, och många såna här som var med i typ Vår tid nu och såna där.
serier där man har också tryckt fram folk som liksom stjärnskott. Det upplever jag aldrig har hänt mig, utan det har varit som en successiv resa för mig. Sen kommer jag ihåg såklart att bland det första jag gjorde var en film som heter Hippipora. Och den minns jag också blev lite sådär att då fick jag en tankeställare, för att den sågs av så många människor. Jag kommer ihåg att de visade den typ i skolorna. Och då fick jag som en tankeställare att okej, men det här kanske är det så här vi är hela tiden. Men sen förstod man att det går upp och ner. Och jag hade väl en sån känsla lite med en man som heter Ove också, att det blir så stort. Men när vi gjorde den filmen, då hade man också lärt sig att det kommer gå upp och ner. Så att jag har liksom inte ett tillfälle där jag har känt så här, nu har jag lyckats. Nej. Och jag tror aldrig att det kommer komma, det tillfället.
Du känner dig alltid liksom lite osäker. Ja.
Känner att du måste hela tiden liksom prestera framåt. Du kan inte slappna av och ta en drink på Stureplan liksom.
Den där drinken på Stureplan, den tar jag ju ändå.
Jag misstänkte
det. Jag är inte så på Stureplan lite, men på någon kvarterskrog som man har nära hem. Men jag tror att...
Du bor på Söder nu alltså?
Nej, nu är jag tillbaka på Odenplan igen då.
Okej. Du snurrar.
Nej, men jag tror att det är på gott och ont. Jag tror att jag aldrig kommer känna liksom att jag kan ta det riktigt lugnt. Och jag tror att dels kan det vara bra. Det kan vara bra för liksom viljan att landa nästa jobb. Och att jag väntar ju fortfarande på den här dagen då jag tycker så här, men där var jag väldigt bra. Och den jakten är väl en del av det här yrket. Och det negativa med det är ju just det, att det är svårt för mig att här, luta mig tillbaka ibland och tänka, men vad mycket jag har gjort och vad duktig jag har varit. Det är väldigt svårt för mig att göra. Så det är lite tveeggat det där. Liksom. Men jag tror att det är så för de flesta som håller på med kreativa yrken. Att det, jag vet inte, i andra yrken så finns det ju siffror och statistik som visar ifall man har gjort ett bra jobb eller inte. Men här är det så abstrakt och luddigt. Liksom. Ja, och ibland kan jag känna liksom att jag fortfarande undrar liksom när jag lämnar en inspelning att så här, var det där det sista jag gjorde? Alltså det ligger ju över mig fortfarande.
Okej.
Men det måste också vara en drivkraft, det kanske var det du sa, men det känns som att det är också en drivkraft för dig att hela tiden känna om det är, var det här bra eller var det dåligt? Att det är liksom det som det tvegade svärt lite på något sätt.
Ja.
Är det det eller liksom?
Absolut. Jag tror att hade man som skådespelare liksom lutat sig tillbaka efter varje produktion och tyckt att men det där gjorde ingen bättre än jag, då tog jag ens kvar också, för då ställer man inga krav på sig själv liksom, om man bara tänker att det räcker med att man dyker upp och så blir det succé. Så att jag tror att det är nyttigt, men det är ju också slitsamt. Det kan ju vara påfrestande också mentalt, för att man ibland kan ju också komma på mig själv att fan, ge dig själv någon klapp på axeln vid något tillfälle. Men eftersom att den här, jag upplever att det här är en pågående process, så att jag kanske blir bättre på det där när jag blir äldre. Alltså att jag kanske blir bättre på att inte ställa såna krav på mig själv. Liksom. Givetvis på yrket, men man kanske blir bättre på att inte ställa så mycket krav på så där, vad man förväntas vara någonstans i karriären eller vad andra ska tycka och tänka. Men det, jag vet inte, det är så svårt. Jag säger som han Anders Tegnell, att det är så svårt att säga om jag har gjort rätt eller fel. Jag behöver typ vara död i 20 år. Sen kan man liksom, sen har man facit.
Ja. Men gör, tänker du så liksom, men du säger att du låter den känslan, den ångesten, de känslan du har över det här, det låter du vara. Och då så lever du med det sida vid sida hela tiden. Eller har du någon strategi, ja, men jag hanterar det på det här sättet, eller hur tänker du där?
Nej, men jag tror att dels så tror jag att alla som jag vet känner i den här branschen har det här mer eller mindre. Jag tror att jag är ju inte sån ångestfylld person, men jag tror att jag kan ha en större släng av det också för att eftersom att jag aldrig när jag var liten drömde om att stå på en teaterscen, så känns det ibland som att jag har ju aldrig gått en utbildning till exempel. Så att jag har inte på papper att jag kan det här. Och då kan jag ju ibland uppleva att när kommer folk på mig att jag inte kan det här? Liksom, när kommer
okay.
att jag bara...
Din shadow lite då alltså.
Ja. Och det där är väl en så här negativa känslor som man antingen lär sig att leva med, eller så får man väl liksom, känner man att det går ut över ens arbete, då får man väl typ ta hjälp och få liksom verktyg för att kunna hantera det. Men just nu så det som är så härligt med att jobba, det är att när man väl är och jobbar så glömmer man ju bort det. Då är man ju bara där och då och tycker att det är roligt att göra scener, så att det här är ju mest tankar som kommer mellan jorden, skulle jag säga.
Men jag tänkte på det här, hade du inte den diskussionen med Rolf där, när gällande terapi, att skådespelare är rädda för att bearbeta de här, deras shadow, just för att de är rädda för att deras liksom, deras yttersta kreativitet eller liksom det som gör att de är bra på sitt jobb ligger just i liksom den problematiken. Var det någon sån diskussion vi hade?
Jo, men precis.
Så att det är ingen som söker hjälp av skådespelare, helt enkelt.
De gamla trubadurerna som så här slutade dricka, då liksom försvann alla hits.
Ja, precis. Men jag tycker det är intressant där du säger att jag har ingen utbildning inom det här. Och jag själv kommer ju från, liksom är fostrad av teatern, att det är teater, man ska stå på teater och man ska ha liksom det här. Men sen så började jag själv också podda och det har jag ju ingen utbildning i, men det på något sätt så har jag kommit fram till att det är alla erfarenheter genom livet på något sätt som leder en dit, den vägen man kanske ska gå. Men hur tänker du liksom, vad tar du för inspiration, hur har du under de här åren jobbat för att liksom utvecklas som skådespelare?
Först vill jag säga att jag håller med dig om det du säger att jag tror också lite grann att det här med att man ska känna att man hör hemma i ett forum, det kanske också var lite mer påtagligt förr i tiden, medan det känns som att idag är det mycket, mycket mer förlåtande också. Det känns som att vi också är mer vana vid att folk kan liksom hoppa mellan genrer och folk utan en 3-årig utbildning kan faktiskt stå som huvudrollsinnehavare, eller man kan hålla på med teater och podda. Så att jag tror att det där är också inte lika farligt idag utåt sett. Men så att en del av det här som jag pratar om, det är ju mycket inne i mitt huvud liksom. Men som det frågan du ställde här kring hur jag har gått tillväga, som kanske då inte har fått liksom såna här praktiska verktyg, tror jag är mycket. För jag har ju heller ingen skådespelar historia i min familj. Det finns liksom ingen som håller på med det, utan jag tror att varför jag började skådespela, eller varför folk såg någonting i mig, det har så jäkla mycket med byggstenarna som gjorde mig och min familj och min relation till min syster, och hur mycket vi skojade ihop när vi var små, och hur mycket man Jag kommer ihåg att när jag var liten, så jag har en stora syster som är 5 år äldre, och hon var så otroligt bra på att härma bekanta till mamma och pappa. Och jag lärde mig det där, och då tror jag att det där, det kom från att man var en ganska bra människokännare på något sätt. Att jag minns att när jag var liten så var jag alltid omgiven bland väldigt mycket vuxna. Vi hade väldigt mycket såna här hemmafester hemma. Och jag kommer ihåg hur jag iakttog människor. Och att jag, mycket av det jag såg i folks beteenden lagrades i mitt huvud. Så att jag började skådespela, så började jag liksom plocka fram beteenden hos min gamla morbror och pappas bilhandlarpolare. Alltså det var så, jag tänkte att jag bara, det är därför jag har lagrat den här infon. Det är för att jag ska använda den till det här. Liksom. Så att det där var hur det började. Men sen tror jag också att den här, du frågar lite om det här med hur man gör, eller hur jag har gjort för att liksom utvecklas. Jag tror att den bästa skolan jag har haft, det är ju att jag har varit på inspelningar. Och att ju äldre jag har blivit, desto mer har man också vågat. Att man har liksom vågat göra fel, tror jag har varit en jättestor hjälp för mig. Det är lite som det här med när man, folk som är rädda för att sjunga är ofta rädda för att sjunga för att de är rädda för att de ska sjunga falskt. Men om man har sjungit falskt ett visst antal gånger, då sjunger man bättre, för att då vågar man liksom. Så att jag tror att jag inte har haft något knep, utan jag har bara jobbat och sugit in mig som en svamp och lärt mig av äldre kollegor som jag har sett upp mycket till. Bland annat Rolf liksom. Så har jag gjort. Men jag känner mig inte klar heller. Alltså, jag håller väl på att lära mig hela tiden, tänker jag.
Mm. Men det är också, på tal om du sa att man måste våga sjunga falskt. Vi har också sett att du har ju musikkarriär också, har du inte det? Du har ju ett fantastiskt band. Nu måste jag titta på vad de heter här, bara för att jag ska säga fel. Men Official Soundtrack. Är det du som sjunger där? Anna, kunde inte svara på det.
Ja, det är jag som sjunger. Men grejen är att det är roligt också, för att jag startade den där grejen med en kompis till mig som är regissör, som heter Andreas Öhman. Jag kommer ihåg att han, för det började med att han och jag är båda väldigt musikintresserade, och vi pratade om det här med att fan, man skulle vilja skapa musik som man kan använda i rörlig bild. Att man har ett kartotek med liksom olika egentligen ljudspår som man kan använda sig av när han gör kortfilm, eller om man pitchar en tv-serie eller sälja till andra. Sådär. Och då kom jag ihåg att jag sa till Andreas innan han skulle dunka upp den där på Spotify. Jag bara, det sista vi är nu, det är ett band. Ja.
Nu fick du höra det officiellt.
Och så går han musikvideo och jävla. Det blev så otroligt seriöst. Men det där är egentligen bara ett roligt hobbyprojekt.
Men det är väldigt bra, måste jag säga. Det var riktigt bra.
Det var kul. Ja, vad roligt.
Det var riktigt bra.
Det var kul.
Så för det ligger bara en låt uppe på Spotify. Kommer det tänkt att komma fler, eller är det bara once in a lifetime-grejen?
Det är liksom så långt vi har kommit. Men skämt åsido, så har vi faktiskt lite så här skelett till låtar, men det är det här med att man ska få tid att göra någonting av det. Men det där projektet ligger liksom lite i bakhuvudet hos oss båda, och jag tror att vi absolut inte kommer släppa det där, alltså ge upp det, men vi får ta den tid det tar. Och tanken är ju såklart att vi inte är ett band som ska turnera, utan drömmen är att man får ihop lite olika låtar som kanske vissa produktionsbolag skulle vara intresserade av att använda i, ja, men någon tv-serie eller någon film eller sådär. Så det är i alla fall tanken med det.
Jag förstår. Ja. En snabb följdfråga då. Får vi använda en snutt i intro till den här podcasten? Den låter.
Ja, ni får göra vad ni vill. Men det mysiga skulle...
Det har vi på band nu.
Det skulle du aldrig sagt. Nej, men saken hör ju till den. Jag ska inte fastna det här, men det är en väldigt smart affärsidé som ni har. För vi vet ju själva det, att hitta liksom musik, alla de här upphovsrättsreglerna, hitta musik och saker som man kan lägga på podcast, som man kan lägga på olika, liksom, som du säger, promofilmer, showreels eller vad det än är. Det finns ingen riktigt liksom bra content för det. Liksom. Det finns vissa tjänster, jag ska inte säga namnet här, men som vi prenumererade på, men alltså man blev bara besviken. Det fanns ju ingenting bra där att hämta. Liksom.
Och så jag har också hört talas om att det finns vissa sådana där tjänster som liksom bara producerar sånt där. Och nu ska jag inte prata om saker jag inte vet om, men det som jag tror kan bli liksom lite negativa med det är att det känns då också lite grann som att det där görs lite mer på autopilot då, att så här, men nu ska vi göra
precis
ha lite salsa takt. Ja, okej, då gör vi den klar. Medan det här är ju bara drivet av liksom passion. Det finns liksom ingen producent som ber oss färdigställa någon låt, utan det här är ju bara drivet av att man sitter med.
Exakt. Liksom. Exakt. Jag menar, när man är kreatör så, och vi skapar någonting, du vill inte ha det här innehållet som du har hört på någon liksom någon TikTok-grej eller, alltså du vill ju ha någonting också som känns genuint till det du presenterar. Och det är så jag kan tänka mig att ni har tänkt er en pitch liksom, att det ska vara och där kan man ju ta betalt på ett annat sätt, man kan ju gå in i produktion och så.
Ja.
Snyggt, kul, då ska vi använda
det. Ja, vad roligt, men sen ska jag bara lägga till en bonusgrej kring det där också, det här vi touchade det där ämnet, att det som också är mycket av det här med att jag till exempel skrattar och så här, men nej, det är inget band, och man nästan fick panik över att Andreas ville göra en musikvideo. Jag pratade med Johan Reborg om att han är ju väldigt intresserad av foto. Och det finns en förutfattad mening, kanske hos en själv, eller att det också kan ändå finnas liksom en viss sanning i det där, att folk, det är lite känsligt det där, för att folk, det känns som att folk fortfarande inte är så vana vid att en människa som man liksom känner från ett ställe ger sig in i en annan värld. Jag kommer ihåg att Johan berättade att man kan mötas av lite sådär ifrågasättanden. Att, vad fan, du är ju komiker. Vadå ska du bli? Att det är svårt att ta det intresset på allvar för folk utifrån. Det är också därför jag kan vara lite rädd för att det ska liksom tolkas som att okej, Filip som är skådis, ska han bli popstjärna också? Att det finns någonting.
Ja, men det går ju, vet du. Det går ju liksom. Johnny Depp är popstjärnans skådis liksom. Det finns så många som är det.
Men det finns jag tror att den rädslan jag har kanske är... Det är också väldigt lätt att skylla på det här. Men att det svenska i en, att man också liksom inte kanske vågar hävda att man är liksom bra på två saker samtidigt. Tror jag gör också att jag...
Exakt.
Ja, att det där ligger liksom lite i på vänt just nu.
Jag förstår. Men vilket spelar du något instrument, eller lägger du på sång, eller spelar du något instrument också, eller
hur? Jag spelar gitarr. Och egentligen så har allt i den där låten har ju vi spelat in själva. Och sen har man liksom lagt lite coola filter på en viss gitarr så att det ska låta en gammal liksom Roy Orbison liksom gitarr från 50-talet, så att det här är ju också mycket att jag och Andreas kan ju inte det här, alltså han skaffade ju sånt här musikprogram, och sen så åkte vi ut till mitt landställe med en platta öl och så bara lekte vi. Så att vi...
Men det är så det börjar ju. Det är så bra grejer börjar.
Ja, men kanske. Det kanske är det härliga är inga krav på att det ska bli bra. Och då är det ju roligare, tror jag, att hålla på.
Mm. Absolut.
Men som avslutade, jag kommer inte söka Mello 2024. Bara så att ni...
Du ska göra det. Kul, då har vi liksom ett exklusivt klipp här som bara vi sitter på. Vi följer med. Men jag har en snabb fråga där bara som följer upp på musiken där. Var det igår jag fick reda på det till dig? Att du har ju varit DJ länge på Sturehov, eller hur?
Ja, det här är ju en sanning med modifikation.
För kan du ge sanningen?
Det är sanning i det här. Men det var så här att vid ett tillfälle så jag jobbade som bartender på en bar som hette Obaren. Och Binder. Ja, Binder.
Yes, many times.
Och jag fick ta över en tjänst som typ ansvarig där uppe. Men i det yrket så ingick det flera arbetsuppgifter. Och det var till exempel att vara med och boka band och boka DJs. Och sen var det även då att man skulle själv spela några gånger i månaden. Dels för att ha örat mot marken lite och se publiken och sen veta vad som funkar och inte funkar när man bokar andra. Så jag var ju egentligen inte en DJ av fri vilja.
Nej, okej.
Okay.
Du var någon form av researcher liksom, eller så här.
Och ja. Mitt DJ-ande var ju att jag tryckte på play och next song. Så jag har ju inte scratchat någonting.
Nej, okej. Okay. Ja.
Så att det är ingenting jag kan falla tillbaka på ifall skolkarriären går dåligt.
Men jag måste fråga, för att jag vet inte om det här är sant, men det här är bara min upplevelse. Att du, på något sätt så här, de senare åren så har det kommit mer och mer att du har blivit mer och mer komiker och rolig. I det, de rollerna du får eller som du gör. Det känns som att du har en så otroligt bra komisk timing i det du gör. Är det någonting som liksom alltid har legat dig varmt runt hjärtat kring det här liksom, att spela på det sättet? Eller är det något som har vuxit fram?
Vad glad jag blir. Det tar jag som en komplimang. Du blir jätteglad att höra. Jag tror Jag har försökt så här fram tills då, vi pratade om det här med att när jag var typ 25-26 så började jag ta yrket på allvar. Fram tills dess så hade jag ju bara, då hade jag ju ingen strategi. Då var man ju glad när någon ville ha en liksom. Men efter 25-26 så började jag tänka på liksom att jag ändå vill staka ut någon form av karriär som kan vara långvarig. Och då pratade jag med mina agenter om att jag vill försöka liksom bredda mig lite och så att inte jag fastnar i något krimfack eller att jag liksom och då kommer jag ihåg också att jag delade ut pris på Guldbaggegalan för 2-3 år sedan. Och efter det så hade någon producent mejlat eller ringt en av mina agenter och sagt så här, men fan, jag visste inte att Filip kunde vara rolig. Och då kände jag så här, ja men nu måste jag visa att jag liksom kan vara det också. Så att då det var lite liksom medvetet att jag försökte landa sådana roller som skulle visa den delen av mig också. Men sen vill jag ju inte, där vill jag ju inte heller fastna. Utan jag vill väl försöka göra, jag vet inte, som skådespelare vill man väl kunna göra allt. Och allt kan man ju inte göra. Men eftersom att branschen i Sverige är ju fortfarande så pass liten så tror jag att det är väldigt viktigt att man någonstans visar att man kan mer än bara liksom krim eller komedi. För om man bara ska göra krim, då är man ju ledig mycket, kan jag säga. Så att nu har jag börjat tänka på det, att jag försöker också vara lite så där, att det finns en plan med rollerna jag tar. Lite. Så att nu håller jag på och ska filma komedi igen. Och efter det så får man väl liksom leta efter någonting som är lite mer åt dramahållet, förhoppningsvis.
Du ska spela, ni har spelat in en del av Sune.
Ja, precis. Vi har spelat in en säsong utav en serie då som heter Familjen Andersson. Och jag ska ner till Göteborg om några veckor och spela in säsong 2. Och det som jag tyckte var så roligt med det här jobbet är ju att jag har ju... Det finns ju en skrämmande del av det är ju att man har ju haft liksom Peter Habers rolltolkning av Rudolf i sin uppväxt och tycker att den är fläckfri. Men eftersom att det här är en serie så, och det har gått så pass många år, så kan man också fördjupa sig lite i de här karaktärerna och man kan lära känna den här Rudolf på fler sätt än att, jag vet inte, någonting är dyrt i mataffären. Att det finns liksom mer lager av honom. Det känns jättespännande, men sen är det ju fortfarande, det är ju den här världen, så att det är ju en komedi som ändå ska vara ganska bred och nå till olika målgrupper, så att förhoppningsvis så lyckas man med det. Skillnaden här är att det kanske inte är så mycket från, man kommer kanske inte se det lika mycket genom Sunes ögon, utan det kommer väl kanske vara lite från de vuxnas håll. Tror jag det kommer att vara, och jag tror att förhoppningen man vill där då är väl att man ska nå även den vuxna publiken liksom.
Spännande. Nej, men för jag tänkte fråga just det. Du och jag, vi är födda samma år. Ja. Jag tror vi är födda typ sen några veckor bara mellan varandra. Jag är för 23 oktober och du börjar
med oktober. Det är världens bästa år, 1986.
Exakt.
Var det 1981 eller?
Nej, men och där blir den här liksom, som du säger, relationen till Rudolf Sune. Man har ju vuxit upp med det. Men du spelade ju också in en film med Peter Haber.
Ja.
Ganska som en premiär. Bad du honom om några tips?
Nej, eller? Jag kan säga så här. Jag har ju inte sagt till honom att jag ska göra Rudolf.
Nej, varför inte det?
Därför att jag tycker det känns... Jag tyckte det kändes obehagligt att säga till honom. Jag, antingen så kommer han märka det här.
Högst troligt, ja.
Över hans huvud. Så att det får liksom, det får framtiden avgöra.
Intressant.
Ja, vi ska hälsa till dig från Denise Karlfors.
Ja, vad mysigt.
Nere på...
Pratade med henne igår.
Ja.
Det fixas nu inför inspelningsstart här. Med...
Ja, exakt, de ska servera vårt kaffe på kollationeringen. Mm.
Och Filip, ska vi få exklusiv leverans också, va?
Ja.
Du ska lotsa honom till rätt plats också. Ja. Det gör inte jag. No. Det gör inte jag.
Nu ser jag helt förvirrad ut.
Nej, men vi har faktiskt lite kaffe som vi tänkte ge till dig. Och vad ska jag säga om det? Jo, det kommer ju härifrån, där vi är i Colombia. Vi sitter ju i Medellin, som är Colombias näst största stad här. Och vi jobbar med en kaffegård som ligger 2 timmar utanför där vi
bor. Men det här,
och vi tänkte att du, det har vi sagt.
Ja.
Exakt. Så vi tänkte att du skulle få några exklusiva påsar av oss som du kan avnjuta hemma. Men, Hanne, var ska han hämta dem någonstans?
Nej, men vi jobbar ju med Claudia Galli, ja, som har kontor. Jag vet inte exakt vad de har kontor.
Kommendörsgatan på Östermalm. Mm. Så ligger nära dig. Så vi tänkte så här, om du vill, så ligger det 2 påsar åt dig där som du kan hämta hos henne.
Det här blir jag så fruktansvärt glad över. Gud vad roligt. Jag Jag är ju väldigt unik i Sverige med att jag älskar ju kaffe.
Ja, det är så.
Det är inte många som vet det om mig. Men jag älskar det. Nej. Och det ska bli så otroligt mysigt och spännande att få dricka ert kaffe.
Men tack så mycket. Det är ett väldigt fint kaffe. Det är väldigt unikt.
Men jag
kaffe.
Kan använda det här i en vanlig liksom, kaffebryggare.
Ja. Din mocka master är perfekt.
Jag inte malar det själv, så att säga.
Det kommer malet.
Ja, toppen.
Ja.
Ja, vad roligt. Tack så mycket, Unni.
Kul. Han är skickad adress.
Ja, jag fixar det.
Toppen.
Yes. Vad var det någonstans? Jag tappade tråden där.
Nej, men jag tänkte, vi brukar göra en sån här grej med alla våra gäster. Vi säger fem påståenden. Eller lämnar ett tomrum så ska du fylla i. Som jag säger så här. Jag missar aldrig en film med.
Ja, vi har börjat.
Kör igen.
Jag missar aldrig en film med.
Jag missar aldrig en film med Benicio del Toro.
Mitt arbete är
fruktansvärt roligt, mestadels.
Jag är mest tacksam för
mina systerdöttrar.
Sverige behöver mer av
Filip och Rolf.
Det här är så intressant för att han kommer med i varenda sån här vi gör.
Exakt.
Ja, men förlåt, Sverige behöver mer av får jag säga två saker då?
Absolut.
Ja. Mer av kanske lite mer empati och mer solljus.
Mm. Det är bra sagt.
Ja,
det kan vi hålla med om.
Men jag måste fråga lite där om din familj. Hur ser din familj ut?
Jag har en pappa som bor i Spanien. Han har gjort det i 25 år har han bott där. Men har ofta på somrarna så kommer han hem till Sverige. Så att jag har liksom alltid haft en bra relation till honom. Men jag har inte träffat honom mycket. Men när vi har sett så har vi har satsat på liksom kvalitet framför kvantitet. Men jag är ju till mestadels så har jag ju vuxit upp med min mamma och min stora syster. Som jag är väldigt, väldigt nära. Och min syster har tre stycken döttrar och en fjärde på väg. Så jag kommer ju bli, i sommar kommer jag bli morbror till fyra flickor.
Oj då.
Wow.
Ja, det är, man tänker så här, är inte det lite jobbigt? Nej, det är fan helt perfekt. Det är som en liten maffia. Men det är faktiskt hållande. Så de försöker jag ju träffa så mycket jag bara kan. Ska hem till dem idag faktiskt och träffa dem. Och det är väl min familj just nu. Jag vill ju bli... jag är ju väldigt, väldigt sugen på att bli pappa och sådär. Men det kommer när det kommer.
Så är det ju.
Jag ska bara hitta någon och bli pappa med, så att säga.
Hur hittar man någon i Stockholms terräng idag?
Ja, precis. Jag trodde att ni skulle hjälpa mig med det här.
Vi hade ju Tinder.
Ja.
Jag hade träffats på Tinder.
Jag provade Tinder, men det var inte för mig det där. Så att jag fick stänga av den där och så får jag bara... Det får bli när det blir, liksom.
Ja, men alltså, hur funkar det, liksom? För det där har jag ju tänkt mycket själv på, liksom. Som du säkert vet så skiljer sig mina föräldrar skiljer sig för 2 år sedan. Ja. Och då att ha liksom en känd pappa som är singel helt plötsligt. Ja. Och du är också en väldigt välkänd person. Hur funkar det? Liksom, vill man träffa någon i branschen eller funkar det att träffa någon som står helt utanför?
Nej, alltså, jag tror att det där är nog väldigt mycket från person till person. För mig är det... Jag älskar att skådespela, men jag är inte så intresserad av branschen. Så att jag... När jag inte filmar så tänker jag aldrig på liksom skådisindustrin i Sverige, utan jag träffar väldigt gärna någon som inte kommer från den här branschen, så att man inte, så att den man är ihop med också ger en nya intryck, så att man inte, ja, men jag vet inte, jag skulle tycka att det var mysigt att träffa någon som håller på med någonting helt annat och jag kan bli liksom inspirerad och nyfiken och imponerad av vad hon håller på med. Men det är svårt, eftersom att jag märker också det här, det är inte bara att gå och ställa sig i en bar och så står hon där, utan man får liksom, det är väl att det kanske finns någon som känner någon som har en vän som är singel, man får väl ha lite is i magen, tänker jag, och så får det väl komma när det kommer, men jag får väl gå in i en sån här dejtingperiod när man så här, vad heter det, speeddejtar kanske.
Jag har aldrig provat, men...
Nej, men det är jättebra kontaktannons här, känner jag.
Jag tänker också, ja. Så lägger vi på hans musik i bakgrunden också.
Ja, precis.
Filip söker i preferenser.
Vilken ålder?
Ja, preferenser. Inga.
Det har gått så långt
alltså. Gen och ren.
Men det kan inte vara helt lätt då, den elräkningen och dyrt att duscha och ja, så tänker jag.
Nej, men samtidigt, vadå, du och jag träffade, så gammal var du då? Du var 35.
Ja, men jag var ju 35. Och, nej, men
jag pappa när du var 37, så jag menar så.
Nej.
Ja, jag tänkte precis som Filip där, att man, men till slut så orkar man ju inte längre. Sen hade jag nog inte samma efterfrågan som du har, kan tänka på dig själv. Jag fick nog jobba lite mer för det, men jag bestämde också för att ta det lite lugnt, fokusera på mig själv, träna lite, liksom meditera, ja, ta hand om mig själv helt enkelt. Och då kom han där.
Då stod han där bara.
Han bara stod där. Vi hade dejt på Söder.
Ja, men det var fan mysigt.
Ja.
Nej, det kommer bli bra.
Absolut, absolut. Grymt.
Ja. Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Det är jag som ska tacka.
Så skriver jag till dig om adress och när du kan hämta kaffe. Och
ja, toppen. Det var väldigt, väldigt roligt att prata med er, och jag ser fram emot dels att vi ses på riktigt igen, men också att få dricka ert kaffe.
Tackar. Ja.
Ha det så fint då, hörni.
Detsamma.
Ha det gött.
Hej.
Liv.
Nu glömde vi säga det där igen.
Skriva av snabbt. Stäng inte av studion.